På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar. Den svenska sommaren är skön.
Podplay. Hej kära lyssnare, innan jag säger någonting annat, så stort tack för all feedback och återkoppling kring det senaste avsnittet när jag pratade lite om poddens framtid och poddens vara eller inte vara. Tack för det, det värmde. Tack för bra pepp. Podden kommer att fortsätta, så är det. Nu har jag givetvis en ny gäst den här veckan som heter Cecilia, och ingenting annat än Cecilia heter hon. Jag började nämligen med att välkomna henne med fel namn, vilket var oerhört pinsamt, men hon heter Cecilia. Ja, hon kommer berätta om att hon hade en tydlig målbild, men ibland kan målbilder ändras lite efter vad folk tycker man är bra på och så vidare. Men du ska få höra Cecilias historia alldeles strax. Vi pratar också vidare i ett Patreon-avsnitt som blev mycket, mycket bra. Är du inte Patreon så blir det på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på sociala medier. Du hittar oss under Snutsnack. Ja, ta det försiktigt där ute nu, och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. 13, 10, 50, 70 kom. 13, 10, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Ingen annan än Cecilia. Jättekul att du är här. Och du har ju blivit nergolad av en annan gäst.
Exakt, så är det.
Av en trafikpolisgäst.
Mm, stämmer bra. Hon var med här för ett tag sedan.
Ja, jättekul. Och jag tror väl att jag har hört av mig till dig innan, va?
Ja, men det har du. Och jag har faktiskt avböjt. Andra som har hört av sig till dig och tipsat. Men nej, men nu testar vi.
Ja, vi testar. Vi testar. Vi har ju pratat lite här innan om både rena och andra innan vi slog på räck här. Och jag inser ju redan att det här kommer bli riktigt bra.
Det hoppas vi.
Ja, men i början av 2000-talet gick du på polisutbildningen.
Ja, det stämmer.
Mm. Hur kom det sig?
Jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag skulle bli polis.
Du gjorde det?
Ja, jag var ju 7-årsåldern.
Sjuårsåldern?
Jajamän. Då visste jag att nej, men det är polis jag ska bli.
Och var kom det ifrån?
Ja, men egentligen, jag vet inte. För att jag kommer inte från en familj med polisbakgrund. Ingen i släkten, ingen i närmsta omgivningen. Utan det fanns väl någon enstaka bekant till mina föräldrar på avsides. Okay. Men jag hade väl sett poliserna på stan, det lilla samhället nere i Småland. Och inspirerat och tänkt att sådär vill jag också bli. Några år senare så fick jag följa med en bekant till polisstationen. Och då satt jag kvar, det är klart jag ska bli polis.
Stärktes det då liksom?
Oh ja, verkligen.
Hur litet samhälle var det du växte upp i då?
Det var 10 000 invånare, ungefär.
Är det kommunen då? Eller?
Ja, i kommunen. Så att det är ganska litet, men inte stort. De flesta kände ju alla.
Ja, just det. Ja, vad intressant. Det är så, en del har ju verkligen inte haft liksom, yrket i tankarna överhuvudtaget. Och en del har faktiskt haft det så här tidigt som 7 år är ju väldigt tidigt. Att man ens tänker på vad man ska jobba med. Liksom.
Ja.
Så då har det legat, så har du liksom valt till exempel gymnasium och sånt där. Har du valt det med baktanke om att det här kommer ju leda till att jag då ska...
Ja, men jag har ju det, och det kan ju låta ganska tråkigt att man sedan 7-årsålder har haft en riktning. Men tanken har funnits. Sen så var jag på det klara med att jag skulle inte direkt efter gymnasiet läsa till polis. Utan jag behöver mer erfarenhet.
Oh, det var ju väldigt moget.
Ja, men så här efterhand så är det ju det. Jag som hade velat det så länge, jag kanske hade hoppat på direkt och känt att men jag ska bli polis. Men jag kände att jag ville läsa på, eller läsa, och ha lite erfarenhet från arbetslivet. Så att jag läste samhällskunskap på gymnasiet, och sen så började jag plugga på universitetet med psykologi, pedagogik, lite rättsmedicin, lite juridik och socialpsykologi.
Intressant. Om det finns någon kille som lyssnar på det här och har gjort samma resa, så hör av er. Jag tycker det här låter otroligt moget. Jag tror inte det. För hur gammal då? Då efter gymnasiet, det är man ju så här 19-20 år.
Ja, precis.
Då vill ju alla killar bara, då gjorde man på min tid, gjorde man ju lumpen i och för sig då, men sen så gick man in till polisutbildningen.
Ja. Så jag läste ju 4 år. Mm. Parallellt så jobbade jag också för att tjäna lite pengar och få erfarenhet såklart inför polisyrket.
Vad jobbar du med då?
Jag började på posten som brevbärare i bil. Jag var lat.
Det var ingen polisträning där.
Ja, men jag fick ju köra bil och träna.
Det är
det var
sant.
Jättebra. Sen taxichaufför. Där fick jag bemöta människor.
Mm, det är ändå bra.
Och köra bil. Och sen så väktare.
Mm.
Också.
Det är ju många som har liksom gjort innan.
Ja, precis.
Men taxi tycker jag är intressant. För att det är ju väldigt få taxichaufförer man stöter på som är tjejer.
Mm. Jag var ju ensam i princip. Och då var det uppe i Umeå som jag flyttade till. Nej, men jag var ensam tjej bland taxichaufförerna där.
För jag tänker utmanande, precis som för poliser i så här fredag, lördag, även för taxi kan jag tänka. När man vet att folk ska från krogen och sådana saker.
Och det var, jag körde ju nästan bara nätter.
Det gjorde det.
Parallellt med studierna för att tjäna pengarna då. Och då var det mycket fylla såklart och mycket knepiga människor. Också en del flygtransporter från flygplatsen.
Just det, ja just det.
Men det har ju varit allt möjligt. Man har ju haft människor som har bråkat och människor man har kastat ut. Och någon man friade mitt där på natten.
Den är stark.
Så att, högt och lågt liksom.
Ja, men man har ändå gjort ett bra intryck då.
Ja, 5 minuters resa liksom.
Men han hann inte köpa någon ring?
Nej, han hann inte det och han blev utkastad. Men ja.
Ja, okej, det var inte mannen i ditt liv.
Nobbad, nej. Det var inte det.
Men sen när du sökte, fick du några kommentarer kring det här? Att du liksom sa, men jag har alltid velat bli polis, men jag har liksom pluggat och jobbat. Och så här. Kommer du ihåg om du fick några kommentarer kring det?
Ja, men det fick jag. Jag minns att jag hade samtalet med psykologen i testningsförfarandet. Det var ju väldigt mycket frågor kring, ja men du har alltid vetat att du vill bli polis och har du haft någon annan riktning, har du tänkt några andra banor? Och det är klart att jag skrev väl i såna här mina vännerböcker att jag skulle bli frisör vid något tillfälle eller att jag skulle bli, ja, jobba på bageri eller någonting annat. Men det har ju alltid varit polis i bakgrunden. Så det är klart det har frågasatts och vänner har ju också frågasatt, men visst du har sagt att du ska bli polis hela ditt liv, det kommer du inte bli, du kommer ju hinna ändra dig. Men någonstans har jag ändå varit beslutsam och haft målet. Och jag är väldigt målinriktad.
Ja, det är det.
Så att, jag måste ju testa i alla fall. Mm. Jag hade ju också, för man ska lägga till, bestämt mig för att det var kriminaltekniker som jag skulle bli.
Okay.
Därav rättsmedicinen som jag läste också.
Men det har du inte blivit än, va?
Nej, för det händer ju grejer när man väl kom in sen.
Så är det ju.
Ja.
Och det har man ju märkt, både med folks polisiära karriär och med ärenden, att det händer grejer bara från radioutropet till när man kommer fram.
Ja.
Och lite så är det väl kanske när man kommer ut som färdig. Men hur var polisyrket? Det är klart att du inte kan ta de tankarna som du hade som 7-åring, men liksom när du ändå kommer ut som färdig och sådär, hur var det?
Det var ju superspännande. Jag flyttade från Umeå ner till Stockholm och började i Västerort. Och där var det ju väldigt olika områden att jobba i.
Mm.
Det var ju allt från Ekerö till Solna, Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla.
Mm.
Och sen på helgerna var man ofta inne i stan på krogstängning och så vidare. Så det var ju otroligt brett när man var ute och jobbade i radiobil. Jag tyckte att det var superspännande och man sög åt sig varenda minut där ute och tänkte att det är så mycket som finns i yrket och det är så mycket som jag vill testa på.
Mm.
Och det ska jag också göra innan jag blir då kriminaltekniker som jag hade bestämt mig för.
Det kommer.
Det kommer, exakt. Men jag började där ute och det var som sagt väldigt olika uppdrag. Det var ju otroligt mycket fotbollsmatcher i Solna och mycket fotbollskommenderingar den tiden jag var ute första åren. Och det var väl jag lite trött på.
Mm.
Och tyckte, det är inte det här jag vill göra. Så att det är klart jag måste testa andra områden också och testa på andra saker.
Men ofta så, det var väl så du började också, så börjar man på IGV, det som kallas för ordningen, för Men den biten av polisyrket då, liksom det här klassiska, man ser på stan, liksom två poliser i en polisbil, så där. Hur passade det dig, tycker du?
Ja, men det passade mig bra. Absolut. Jag tycker det är jätte kul att åka liksom, i radiobil och ha kollegor. Man blir varann ganska nära när man sitter i den här bilen i turlag. Man varierar ju såklart mellan individerna. Om man lär känna varann och man vet vad man har varann om man kommer fram till en brottsplats eller ett ärende som sker. Jag tyckte det var jättekul. Och, ja, men trivdes där ute. Mm. Men sen så kände jag väl någonstans också att jag vill testa på andra saker. Och jag vet inte riktigt vad det är jag vill.
Ah, var det så? Du kände att du ville testa, men du hade men det här kriminalteknikgrejen då, låg den?
Ja, men det låg ju där bakom. Mm. Och det ligger fortfarande någonstans långt här bak i huvudet nu. Inte riktigt alls i mitten, utan långt bak. Någon gång ska jag testa. Nej, men jag kände att jag vill in och utreda. Jag vill testa på den delen också. Och se det som händer efter, så att säga. Mm. Så att jag gick in på krim efter ett par år och trivdes ju superbra där såklart. Jättebra kollegor, jätteintressanta ärenden. Och jag och en kollega som också var ganska ny då, ett par år ute liksom. Vi hamnade tillsammans att utreda ett mord.
Oj.
Och det är lite ovanligt när man är så ung i tjänst att man får det. Och det skapade väl lite grunden till vad jag har gjort sen resten av min karriär fram till idag. Mm. Jag fastnade ju för det där med grova brott och tyckte att det här var ju superintressant. Det vill jag göra mer av.
Ja, ja, det är intressant. Och då, det är ju en tillfällighet då att du får det caset, antar jag.
Ja.
Och det väcker en, liksom, en ny tanke kanske. Att du omedvetet eller medvetet puttar undan kanske kriminaltekniken lite grann och fokuserar på någonting annat.
Ja. Precis.
Ja, men möten med nya människor och med nya arbetsuppgifter väcker ju nya tankar givetvis. Mm. Men hur kände du då? Ville du vara kvar där du var eller ville du söka dig till någonting där det bara fanns grov brottslighet? Eller hur tänkte du då?
Nej, men jag kände där att det är grov brottslighet som jag vill jobba med. Sen var ju jag några år erfaren och tänkt att men jag behöver ju göra andra saker också. Man går inte in som en grova brottsutredare så tidigt.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Som det var då i alla fall. Men jag harvade på där och sen så bytte jag region till Uppsala. Och där började jag faktiskt på trafikavdelningen. Jag bytte helt bana.
Ja, men verkligen.
Och var där ett år innan jag sökte mig vidare till ungdomsgruppen för att fortsätta utreda.
Oj, vad mycket grejer på ganska kort tid.
Ja, det blev det. Det blev något år, eller ett par år på varje ställe. Och det var också jätteintressant. Båda delarna, jag lärde mig otroligt mycket på trafiken. Det är inte någonting alls som jag hade min tanke att jag skulle jobba med.
Nej.
Men där finns ju jättemycket. Och vi har haft tidigare kollegor som har pratat i den här podden. Det är ju ett intressant arbete och man får fram mycket.
Absolut, man brukar ju pika trafikerna lite grann då.
Exakt.
Polisens hackkycklingar, lite så är det ju.
Lite så är det och det är lite synd för att det är mycket som kommer fram via trafiken.
Så är det ju såklart. Mm. Men hundförarna brukar få lite också.
Ja, absolut.
Det är så lustigt varför det har blivit så egentligen.
Ja, kulturer.
Men, ja, det är kultur. Hundförarna är ju, kan jag köpa. Ganska så här, man tänker, de är lite lone wolves, de åker själva, de är allt så här skabbigt klädda med sina overaller med massa hundhår på och har varit ute i skogen och har kängor och man vet inte var de är någonstans.
Men lite så.
Ja, lite så. Men trafikarna är ju liksom i sina bilar och men det är väl det här att det kanske är det klassiska om man blir stoppa någon och varför stoppar mig i bältet liksom, att det då är någon form av ringa brottslighet och allt kanske det.
Och så finns det så mycket mer. Det är ju mycket såklart kriminalitet som rör sig på vägarna.
Ja, och man transporterar mycket olagliga saker. Ja,
absolut.
Men det där mordet då, hur gick det med den utredningen?
Ja, men det gick bra. Det var ett mord, tyvärr, det var en son som faktiskt hade ihjäl sin mor.
Oj.
Det var väldigt tragiskt. Men det var intressant. Jag och kollegan och åklagaren jobbade väldigt bra ihop. Och vi var med ute, kriminalteknikerna då bland annat, på plats och fick vara med på hela deras undersökningar och blodstänksanalyser och annat. Så att det var ju otroligt givande. Det gav ju mycket.
Mm.
Och man förstod helheten av vad som är viktigt för att få en robust utredning och få hela ärendet att gå i mål, så att säga. Mm. Och vi lyckades ju bra där. Vi lyckades ju få den misstänkte dömd.
Mm.
Så att,
spännande mord har jag aldrig fått förmånen att utreda.
Nej, det är spännande. Det är ju... Ja, det är ju tragiskt i sig. Varje mord är ju väldigt tragiskt, såklart.
Men sen var det ungdomsgrupp där med utredningar också.
Mm.
Hur var det då att jobba med kidsen? Liksom, få in lite yngre, kanske gärningsmän och sådär. Hur var det?
Ja, men det var också väldigt givande och intressant. Och där märkte man ju ganska snabbt vilka ungdomar som det går att göra någonting åt och hjälpa. Och andra som man ser att det här är redan för sent.
Hur märker man det då?
Det märker man på attityden. Framförallt både från ungdomen själv och det skyddsnätet som den har runt omkring sig. Om den har något skyddsnät.
Mm.
Det är inte alla som har.
Nej.
Och man märker att det är återkommande och återfallande i brottslighet, så att säga.
Men hur är det då när man har den känslan kanske att det här är, det finns inget skyddsnät, föräldrarna bryr sig inte och så vidare och så vidare. Det måste ju vara ganska så här, en liten känsla av uppgivenhet på något sätt om man möter många sådana personer.
Ja, men det är det, och jag kände själv, man vill ju hjälpa och man vill liksom stoppa här och nu. 13-17-åringar, man vill ju liksom bara nej, fel bana, fel väg. Men sen inser man också, man kan inte rädda alla. Och då får man göra det man kan istället att försöka hjälpa till och stötta upp det man kan runt omkring då.
Mm. Ja, för det är intressant att du säger det där just gällande skyddsnät. När individen inte har något att falla tillbaka på eller inte har någon förälder. Så här, men då flyttar vi härifrån om du håller på det här sättet. Liksom.
Ja.
Utan det är ju lite frustrerande att det finns sådana ungdomar som växer upp så och har det så.
Ja.
Och man jämför också med det område som du nämnde, om man växer upp i en kommun där det finns 10 000 personer där man kanske möts på ICA eller Konsum eller vad det är med andra. Så har man lite koll på varandra också. Det finns liksom en social liksom kontroll som man tappar bort i ett stort kanske utanförskapsområde då, om man tar det som ett exempel. Liksom.
Nej, men så är det. Och sen så har man ju efterhand reflekterat över att jag har jobbat med många av de här som jag jobbade med på ungdom senare när jag gick över till att jobba med grova brott. Då har ju de återkommit och det kunde man ju förstå redan där och då, ett antal år tidigare.
Då är det grova brott också.
Mm, precis.
Så det har eskalerat liksom.
Ja, exakt.
Vad intressant, men du kände inte att nej, jag måste tillbaka till IGV, utan du kände att här är liksom utredningar och det här lite mer detektivjobbet passade dig bättre då?
Ja, jag trivs ju väldigt bra med det. Och sen så under tiden på ungdom så växte det väl fram någon slags... Jag vet inte om det var någon egen insikt eller om det var någon annans insikt eller någon som hade snappat upp. Men jag landade in lite på banan mot inre befäl, mot arbetsledning.
Mm.
Och ja, men hade ju mycket med dem att göra i samband med ärenden och frihetsberövanden och annat. Och till slut så tänkte jag, ska vi testa det? Inre befäl och börja arbetsleda och leda förundersökningen från början. Vilket jag gjorde. Jag hoppade på det tåget och där trivdes jag ju otroligt bra. Där fick jag både arbetsleda och sen vara med och leda ärenden initialt från början och följa dem tills dess att man lämnar över till utredningsgrupperna, så att säga.
Men har du varit liksom ledare lite, jag tänker tillbaks, har du varit lagkapten i fotbollslaget eller har du varit klassvakt? Nej, men har du haft sådana egenskaper eller var det någonting som bara väcktes till liv då? Liksom?
Nej, det här var nog någonting som växte fram. För jag har alltid varit en tjej som har på mig individuella idrotter.
Okay.
Mm. Sen såklart lite lag i de idrotterna och lagkänsla och laganda, så att säga.
Mm.
Men nej, jag hade aldrig tänkt att jag skulle bli någon form av ledare eller chef. Utan det var något som växte fram och någonting som jag också kände att det här trivs jag med. Det här passar jag i. Och det kanske har att göra med att jag har alltid kunnat påverka och ha åsikter och tycka och vilja lite mer än vad jag kanske behöver. Och vilja lägga mig i för att förändra saker eller utveckla saker och så vidare. Så att när jag satt där och arbetsledde och hade ansvar, då kände jag att nu växer jag. Och jag kan också få med mig andra att växa.
Mm.
Och det gjorde väl någonstans att jag började tänka i banorna också mot chefskapet.
Just det. Men jag tänker, du kom ju in i ett yrke, vi pratade lite om när du var taxichaufför i Umeå. enda tjejen där. Du kommer också in i ett yrke där det är betydligt färre tjejer än killar. Hur var det då att komma in som ung tjej också i ett yrke som där de flesta är män?
Ja, det fick jag ju testa på både taxichaufför där och inom väktarbranschen. Det var inte jättemycket tjejer där heller. Och sen när jag började skolan på polisutbildningen, då var det bara 18% tjejer.
Oh, så det var väldigt få lite.
Tjejer. Ja. Så det fick man ju testa på redan där. Och sen när man kom ut, det var ju inte någon jämn fördelning i turlagen eller på utredningsgrupperna. Nu tycker jag att det är ju stor skillnad idag än vad det var då. Nej, men jag har väl egentligen inte reflekterat över det supermycket. Jag har inte haft något problem med det. Men däremot så har man väl behövt hävda sig lite mer som tjej. Och lite svårare att ta sig fram. Och det gäller att visa framfötterna betydligt mer, upplever jag.
Mm.
Men jag tycker ändå att jag har blivit respekterad och jag har kunnat visa och stå för det jag kan. Liksom.
Kul. Mm. Mm. Så det här klassiska, det är, i alla fall på min tid var det många som var ganska öppna med. Tjej, jag vet inte om de ska vara poliser. Jag tror inte det är så många som det man hör idag som tycker så. Eller så håller de inne kanske.
Men ja, nej, men inte just inte. Så har jag nog aldrig stött på.
Nej.
Däremot har det ju varit lite så här, aha, här kommer du som ung tjej och har inte jobbat speciellt länge och ska spaningsleda, vilket jag sen har gjort då, eller vara chef för en grova brottsgrupp. Just det har man varit lite ifrågasatt på såklart. Men där har jag ju stått på mig och visat vad jag kan och att jag faktiskt vill också. Och då har jag blivit respekterad.
För det är väl framförallt det man vill som arbetstagare, kanske oavsett vad man är, att den som leder eller gör någonting annat är rätt person liksom, på rätt plats, så att det fungerar bra med den personen där.
Aha.
Sen har man ju varit väldigt ointresserad av, eller det kan man säga, jag inte man då, men om det är en tjej eller kille liksom.
Mm.
Man vill att det ska funka och att man funkar tillsammans så där.
Ja. Och jag tror ju personligen att den kombinationen är den bästa. Det ska inte vara åt ena eller andra hållet. Och det ska vara individen och kompetensen bakom. Inte själva könet heller.
Nej, självklart. Men var är vi i tid nu ungefär?
Ja, då är vi 2012.
Mm.
Klev jag på det här inre befälsdelen.
Mm.
Och där var jag kvar till 2015.
Okay. Mm.
Trivdes ju som sagt väldigt, väldigt bra. Men där någonstans så omorganiserades ju polisen. Och då kände jag att nu kanske det är dags att testa liksom det här chefskapet på riktigt. Och få ansvar över en grupp. Så då sökte jag dåvarande gruppchefstjänster som kom ut. Och var gruppchef under, vad blir det då? 2015 till 2019. Och då var det allt från början på beslagsgruppen. Och sen var det
låter ju lite osexigt.
Ja, det gör det. Jag håller med dig. Men det var också någonting som gav mig väldigt mycket. Jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott eller ens förstått att det är så viktigt att hålla ordning på beslag.
Det förstår jag. Det förstår jag. Och jag är också djupt fascinerad av folk som kan hålla reda på saker överhuvudtaget.
Ja, och allt från kungörelse till vad man ska göra med beslagen och regler hit. Och de som jobbar där, de var otroligt duktiga och väldigt strukturerade. Och bilar kommer in och skapar tekniska undersökningar och det är mopeder som tas i beslag och det är små telefoner. Ja, men det är ju allt.
Oh, shit, att det hålls reda på.
Ja, alltså. Och sen när någon ska få ut någonting när det hävs så är det borta. Oj, ja.
Jag vet att jag sa till dig, när du säger någonting här säkert idag så kommer jag komma på. Och vet du vad jag kommer på nu? När jag var på Norrmalm, på gatanhetsgruppen, så fattades det 2 kapslar heroin i ett ärende.
Ja, du ser.
Och vi var och grävde i soporna efter de här. För att någon sa, men det är jag där, jag lämnade in den och jag la den i den där påsen. De var bara borta.
Ja.
Och det var ett jäkla hallabaloo kan jag säga. För att de där var borta.
Det blir det.
Och för de är ju liksom beslagtagna enligt liksom rättegångsbalken och det ska redovisas. Men de kom aldrig tillbaks.
Ja, de gjorde inte
det. De kom aldrig tillbaks. Och jag tror absolut inte att det var någon kollega som hade typ tagit det för eget bruk eller liksom sålt. Det var något slarv någonstans.
Ja.
Men man förstod då när du berättade liksom det ska hållas rena saker och ting, oavsett om det är knark eller en cykel eller så här. Ja. Lämnar man in det till polisen ska det inte försvinna.
Nej, det ska inte det. Och det krävs otrolig ordning och struktur. Men jag var där ett halvår innan jag bytte till en utredningsgrupp eller förundersökningsledargrupp. Men det gav otroligt mycket. Och idag har jag ju med mig det i bakgrunden, liksom, att vikten av att så fort man tar ett beslag, ja, men det är inte bara att ta det och låsa in det. Det är så mycket mer bakom. Man har förståelsen. Och förståelsen för att det inte är jätteroligt att sitta som en handläggare på beslag och räkna tabletter. Nej. 10 000 eller 200 000 tabletter. Liksom.
Oh my lord.
Det finns mycket att faktiskt tänka på.
Jag jobbade med en äldre kollega en gång och han skrev bara en beslagsprotokoll. Jag tror inte han kunde skriva något.
Men då var han duktig på det.
Han bara, jag skriver beslag. Ja, men så här, punkt 1. Vad det nu var. Ja. Det kanske bara var en punkt. Så han var klar ganska fort.
Ja, det är också viktigt för man ska dela upp det med tanke på hur det ska kunna hävas eller lämnas tillbaka delar. Och
precis, man kan häva en punkt och inte hela beslaget då.
Precis.
Oh, du ser, det är mycket mer beslag.
Ja, men det är det. Hur tråkigt det än låter.
Men det är också fascinerande att man nästan glömmer bort att folk jobbar med liksom, också det. Men ändå ett halvår på beslag. Och sen, men sen blev du chef då för den här utredningsgruppen? Då,
ja, precis. Eller egentligen förundersökningsgrupp. Det var ett gäng med förundersökningsledare. Och där var jag ett år innan jag sökte till chef för grova brott. Och där någonstans landade jag väl in. Liksom, att med tidigare bakgrunden och vad jag faktiskt var mer intresserad av, var det grova brott som jag kände att jag ville nischa mig mot. Mm. Och det hade också med att göra att under tiden som inre befäl så jobbade jag mycket i stab när det hände särskilda händelser.
Okay.
Då när man spaningsleder eller utredningsleder, ja, de grova händelserna där och då.
Så då hamnar du där ändå, kanske tack vare det där eventuellt det här tragiska mordet.
Exakt.
Då blir du spanings... Det var så, vad blev
det? Ja, då var jag kombinerad spaningsledare och gruppchef för grova brott. Och hade då ett antal utredare och förundersökningsledare i gruppen.
Men när man säger grova brott, jag tänker på de som lyssnar nu som inte jobbar som polis eller inte alls jobbar med brott överhuvudtaget. Var går liksom, vad är grova brott? Vad är grova brott och vad är då det som inte är grova brott så att säga?
Ja, det är ju... Ja, men framförallt när jag kom in i den här branschen, tyvärr ska jag säga, då jobbade vi bara med mord.
Okay.
För att det var så otroligt mycket mord och skjutningar i Uppsala.
Mm.
Men det är ju inte bara mord som det innehåller egentligen. Det kan ju vara allt från en grov misshandel till andra grova brott. Men det är mycket våldsbrott. Det är det ju, vapen och narkotika.
Just det.
Bedrägerier går ju sitt spår på utredningar liksom i en egen fas och sådär. Det är ju så mycket inriktningar idag. Relationsbrott går till relation och det går inte till grova brott. Ah, även om det är grovt. Liksom.
Jag fattar.
Så att det är lite svårt att dra gränsdragningen beror på vad man jobbar också. Och Uppsala är ju tyvärr tillbaka lite till. Det är mycket skjutningar och mycket grova brott som sker.
Ja.
Men det är inte lika mycket mord som det var 2017 till 2019. När jag...
Blir vi sämre på att skjuta?
Ja, eller ja. Exakt. Det är mycket skjutningar, mycket vapen. Aha. Men ja.
Märker du skillnad från när du började och kom ut liksom på IGV? Bara under den kan man väl i alla fall kalla det ändå ett kort tidsspann. När det kommer till skjutningar till exempel och sånt där.
Ja, när jag började då i Stockholm, det var ju inte alls tal om skjutningar på det här sättet som det är idag. Det är en jättestor skillnad. Och det ser vi ju egentligen hela Sverige, utvecklingen.
Mm.
Det har ju eskalerat och det är ju ett stort problem idag.
Helt otroligt alltså.
Ja, och det är ju tragiskt att det har gått i den riktningen. Och där måste vi ju hitta och finna en väg att vi ska bemöta det här och faktiskt kliva över den här jobbiga pucken som vi har nu. Att vi ska bli
och framförallt, jag hade ju Diamant Salihu som gäst. Hon har skrivit den boken Tills alla dör.
Ja.
Som handlar om de här skjutningarna i Rinkeby. När man... Också varför man skjuter varandra. Alltså det är ju oftast ganska triviala saker som leder till att man ska skjuta. Ha ihjäl en annan människa. Det är liksom nästan respekten för människoliv känns också som att det har ändrats på något sätt.
Ja, men det finns ju inte riktigt där idag. Man har inte respekten och ett människoliv är så lite värt. Och det kan vara allt från en kränkning som är bakom eller en skuld. Eller någonting annat än hämnd. Eller man är lejd helt enkelt.
Ja.
Men det är också något som jag kände påverkar just, jag vet en skjutning som var, det blev inte en dödsskjutning tack och lov, men det var en skjutning mot två personer för några år sedan i Uppsala. Och den här skjutningen sker precis i hörnet av en gata där en förskola ligger. Så samtidigt som den här skjutningen sker flera skott så är ju massa barn ute och leker på förskolan 3 meter därifrån.
Mm.
Och där känner man också, vad är respekten där till att ett barn träffas eller till att någon skjuter in ett fönster? Och jag upplever inte att det var så mitten av 2000-talet.
Nej.
När jag började liksom tills nu, de senaste åren.
Och det har ju tyvärr hänt, jag tror Adriana eller något liknande. Hon som faktiskt blev skjuten till döds av misstag och en förlupen kula liksom, som dödar en helt oskyldig tjej som är ute med sin hund.
Precis, den här 12-åringen.
Ja, precis. Ja. Nej, det där är inte helt bra. Nej, men det är bra att vi har bra folk då på grova brott i alla fall i Uppsala.
Det har vi. Ja. De är superduktiga och de har verkligen fått träna på att utreda grova brott.
Men är det där du är nu eller?
Nej, jag var kvar där till 2019.
Mm.
Men där bytte jag till en annan grova brottsgrupp kan man säga. Och då är det grov organiserad brottslighet med utredning och spaning som jag är chef för.
Då blir det nästan ett snäpp till då liksom, kan man säga, i den grova brottsligheten när den blir organiserad och när den liksom genomförs med liksom en baktanke så att säga, att kanske tjäna pengar eller skaffa sig mer makt inom den kriminella världen.
Precis, den blir bredare och den är ju inte bara lokal utan den här grova organiserade brottsligheten idag rör sig den över hela världen som du säger.
Mm.
Den är ju bred och vi har ju mycket över hela Sverige och utanför Sveriges gränser. Och mycket samverkan med andra myndigheter också för att få bukt med det här så att säga.
Kanske någonting man inte heller tänkte på för många år sedan. Man tänkte på Escobar, kanske i Colombia, att de organiserade sig och hade så här karteller med vapen som skyddade sin verksamhet. Men där är vi på något sätt såklart i en mindre skala i Sverige, men ändå liksom.
Ja, ja.
Det är helt makalöst.
Precis.
Om du tittar tillbaks på alla de här åren som du har jobbat som polis, och jag frågade dig lite innan så där, om ett minne som sticker ut liksom, för du har säkerligen som alla andra poliser varit med om oerhört massa händelser, men vad har du för minne som poppar upp hos dig när man ställer den frågan?
Ja, det är ju mycket som poppar upp, det är mycket som har hänt och det är mycket som påverkar. Och det är ju stort som smått och allting varje dag egentligen påverkar i någon grad åt något håll.
Mm.
Men det finns ett ärende, nu minns inte jag exakt vilket år det här var, men någonstans 2014-2015, de faggorna. Då är det en händelse som sker att det har skett ett grovt våldsbrott inne i centrala Uppsala. Man ska hitta den här gärningsmannen. Jag sitter som dåvarande inre befäl och leder den här insatsen. Hitta gärningsmannen, det är liksom prio ett. Och en jaktfas inleds, patruller skickas ut.
Vad har man att gå på här då?
Man har en adress, man har ett namn på en misstänkt person. Man vet inte var personen befinner sig. Han ska ha befunnit sig på en viss plats då, vid det här tillfället för brottet. Det är väl egentligen de ingångsvärdena som man har. Mm. Så man skickar patruller till olika håll och jag leder liksom patruller åt...
Så du är liksom spaningsledare här?
Jag sitter som förundersökningsledare initialt då, som inre befäl och fattar de här besluten tillsammans med polisinsatschefen ute.
Vad tänker man på då i sånt här? Vad är det du måste hålla i huvudet?
Massa saker. Ja. Det är allt från att säkra brottsplatsen till att skicka patruller till rätt ställe, till att säkra bevis, till att svara i telefon, hantera media som ringer parallellt, hantera stressade patruller eller någon utredare som kommer i något helt annat ärende och vill dra det precis när allting sker.
Mm, jag fattar.
Så att det är otroligt mycket som händer. Och jag minns att jag ska ju få ut kriminaltekniker också till brottsplatsen. Och har de inne hos mig, pratar, redogör ärendet och ska skicka ut dem och de åker ut och sådär. Och det är otroligt mycket på en gång som sker. Och man har väl fått lite Ja, jag tror, jag minns inte i detalj, men man har fått några uppslag från allmänheten, för man har gått ut i media också, att den här personen befinner sig på ett ställe. Så man skickar patruller dit och lyssnar på radion och följer med, ger direktiv om vad som ska göras. Och samtidigt så får man då ett överfallslarm från kriminaltekniker.
Oj.
Och då visar det sig att kriminaltekniker som åkte ut till brottsplatsen, en av dem har ju blivit överfallen av troligen den misstänkte gärningsmannen som vi söker.
Okej.
Han har ju befunnit sig vid den här platsen utan att de då har noterat det här. Och ligger i bakhåll och misshandlar då den här ena kriminaltekniken. Och då står vi helt plötsligt där med en skadad kollega mitt i allt och fortfarande en flyende gärningsman. Okay. Och patruller över hela stan. Så att det här fortsätter ju. Och då blir det också det här att ta kontakt med kriminalteknikens chef för att hantera den delen och krishantering i och med det. Och sen ganska kort därefter så anträffas en misstänkt gärningsman på en cykel av en patrull. Och de ska ju försöka då, ja, stoppa den här personen. Vilket man gör, men det blir någon slags konfrontation varvid då den ena polisen i den patrullen, han blir faktiskt knivhuggen.
Oj.
I ena axeln. Och den andra polisen, den skjuter mot den här personen då. Så att det är otroligt mycket som händer. Och här sitter man inne och kan inte göra någonting mer än att fatta direktiv, fatta beslut.
Hur, för jag blir stressad bara jag hör det här när allting som du berättade, man måste ha i huvudet och alla de här bollarna i luften samtidigt. Men hur mår du i den här arbetssituationen? Är det liksom, känner du så här, nu går jag in i mig själv och kan liksom, skriver du på post-it-lappar eller hur hanterar du det här? Hur kan du hålla allting det här i huvudet?
Ja. Det ju, låter ju kanske jättekonstigt att säga, men jag stortrivs ju i den situationen. Där känner jag att jag kommer till min rätta. Jag har en ganska hög stressnivå, eller jag tål ganska mycket stress. Men jag jobbar väldigt bra och strukturerat när jag ligger under en viss press. Nu tyckte jag kanske personligen efter ett tag att det börjar bli lite många bollar, och just när man har skadade och skjutna.
Det finns väl en gräns av antal bollar för alla?
Ja, men det gör ju det. Men, nej, men jag stortrivs, jag tycker ju det här är superroligt att få liksom vara spindeln i nätet och reda ut allting.
Mm.
Och med den strukturen som jag egentligen har i botten, jag kanske överstrukturerar det i vissa fall, men jag noterar och jag är strukturerad, sätter lappar precis som du säger och får dem liksom i ordning.
Oh, wow.
Och tycker ju att jag har en god inblick, och det jag inte liksom mäktar med, det försöker jag delegera bort. Ja, men det här kan faktiskt någon annan bredvid mig få ta.
Också viktigt som chef ju att inte att man måste göra så. Ja.
Man måste det. Och ibland kan man känna själv att man vill ta det själv för att man har koll, men i det här fallet då var det bara att bryta liksom. Men jag har inte koll. Jag menar kriminalteknikern och hans kollega. Det var ju bara att lämna till den chefen. Det kunde inte jag hantera där och då, parallellt med allting annat.
Nej.
Och så visste man att, nej, men det där vill jag också följa upp, för det är ju superviktigt, din kollega till mig.
Mm.
Samtidigt som allting annat sker och händer.
Hur, för att det trappas ju upp här. Ni letar efter den här våldsmannen då. Vad är det för brott i botten? Är det någon misshandel eller någonting?
Jag minns inte vad själva grund... Det var ett grovt brott i form av våldsbrott. Mm. Jag minns inte exakt detaljerna kring det. Nej. Det var ju så mycket annat i det här. Men det var ett grovt brott, det var det.
För jag tänker, det blir en helt annan... Sen har du en skadad kollega, en misshandlad kollega. Sen har du en knivhuggen kollega. Det blir ju liksom, det eskalerar ju här hela tiden.
Ja.
Och hur slutar själva ärendet då med den här... Han sköt en kollega, en polis skjuter mot gärningsmannen.
Ja.
Träffar han honom? Eller?
Ja.
Han träffar honom.
Ja.
Och liksom,
Utgången blev inte bra här. Så att det var ju mycket kris i alla delar.
Så gärningsmannen avlider? Han avlider.
Så det blir ju krishantering åt alla håll.
Jag förstår.
Och det här var ett ganska långt ärende, fast ändå inte. Det börjar liksom på förmiddagen och håller på ett antal timmar på dagen. Innan liksom vi har koll på läget och allting har liksom, okej, nu kan vi landa, nu åker vi in och nu följer vi upp. Givetvis så blev det ju krishantering i det här åt alla håll. För alla som var delaktiga, för att det var så komplext ärende.
Mm.
Och det som var intressant, det var ju att alla som har varit involverade, vi satt ju upprörda i en stor cirkel med krisstödjare, alla har ju olika bilder av vad som har hänt.
Det är fascinerande.
Och det är otroligt fascinerande. Mm. Jag har en bild som har suttit inne och hört och lett och liksom rått och roddat runt i det här.
Mm.
En patrull ute har inte alls samma lägesbild som en annan patrull ute. Nej. De här personerna, kollegorna som har varit med om de här hemska och svåra detaljerna, de har ju sin bild.
Mm.
Så att det är ju otroligt jättenyttigt att sitta och lyssna på allas historier.
Just det.
För här gick vi också en och en hela tiden. Alla fick berätta sin del och sin känsla i det här. Men nej, det var olika.
Det där är ju oerhört intressant att ens egen verklighet kan vara så väsensskild. Och det kan ju vara bara man är till exempel i samma patrull och sett en händelse från olika vinklar.
Ja.
Så liten skillnad kan det ju vara.
Och sen är det också det här vad man har med sig i bagaget. Man kanske blir mer påverkad än någon annan och så kanske man får en bild som associeras till någonting annat som faktiskt kanske inte har hänt heller. Nej. När det blir en stressad och pressad situation.
Just det. Så. Men den här personen då som sedermera sköts och avled, visade det sig vara den personen som också var gärningsmannen också? Så att,
ja, det var det. Så att det var ju lyckligt i sig i den historien. Men hela den händelsen var ju tragisk på många, många sätt. Och det är någon händelse som påverkade mig på så vis att jag hade inte reflekterat där då vad som faktiskt hände.
Nej.
I och med att det var så mycket på en gång. Men efteråt, liksom, vikten av att ha koll på läget, vikten av vad kollegor betyder, vikten av vad som är viktigt att tänka på initialt, det var ju en lärdom för mig.
Mm.
Ja, men ja, jag skickade en kriminalteknikerpatrull till platsen. Ja, men vi skulle ju haft någon som säkrade platsen. Alltså sådana här saker som man tänker till efteråt. Mm. Att man inte lämnar någon i sticket liksom.
Men kriminaltekniker är ju också poliser?
Ja, i de flesta fall. Det finns de civila. Okay.
Det finns civila också.
Nu också.
Också som åker ut så?
Ja, det gör det. De åker ju inte själva.
Nej, vad det jag tänkte.
Nej.
Ja, just det.
Utan de bildar ju patruller eller har någon patrull med sig.
Men det är klart, jag menar, blir man ambushed liksom och någon väntar på en, då kanske det inte spelar så stor roll egentligen.
Nej.
Det där överraskningsmomentet funkar ju även mot en polis.
Ja, absolut. Så är det ju. Man kan inte vara beredd på allting hela tiden.
Nej.
Men det viktiga är väl att ha en mental förberedelse för vad man kan utsättas för, vad man kan vara med om.
Mm. För du sa att det gick inte så bra, och det, så är det ju givetvis när poliser öppnar verkanseld, att målet är ju inte att ha ihjäl folk, utan det är ju så att säga för att oskuldiggöra tillfället och kunna gripa och sådär. Men med allt som händer, många tankar i huvudet samtidigt, adrenalinpåslag och skadad kollega och knivar och allting, så
ja.
Och det har vi ju sett bevis och vi har hört om det i podden, till exempel Erik som blev skjuten, som ju hade Downs syndrom, oerhört tragiskt.
Mm.
Där utredningen visade att det var ju många saker som gick väldigt fel.
Ja.
Det är inte bara en parameter som gick fel, utan det var väldigt många saker som gjorde att det, den här tragiska utgången.
Mm. Och det är väl det som är viktigt också, att vi måste våga. Och vi måste granska oss själva i sådana här olika händelser när det sker.
Mm.
För att lära oss och för att se vad har vi gjort rätt och vad kan vi göra bättre eller vad har gått fel och vad ska vi då förändra.
Just det.
Så det är otroligt viktigt.
Men det som glädjer mig mitt i det här, då liksom, det är tragiskt att en person avlider givetvis. Men det är ju att det sitter en person som liksom njuter, men alltså trivs väldigt bra med sin arbetsuppgift, och det tror jag är att, och det är så himla intressant det här att liksom mejsla sig fram till, som det verkar vara lite för dig kanske, som det var i alla fall lite för mig också, att man mejslar sig fram till lite så här, men vänta, jag verkar vara ganska bra på det här.
Ja.
Kanske ska göra det här och, jag har inte tänkt på det, men nu säger de att jag är bra på det, men jag kanske är bra på att leda folk. Och jag tycker att det är roligt. Ja, för när man är 7 år och inte ens när man går på polisutbildningen, så vet man riktigt vad man är bra på som polis. För man har inte prövat sig själv som polis, hur min personlighet funkar i de här olika delarna av polisyrket.
Mm.
Jag tyckte att jag funkade jättebra ute på gatan liksom, som så här på gatan, spanar med snabba ärenden, hitta och prata med folk, fråga om de vet något mer. Det passade mig jättebra. Sen jobbade jag ju på långspaning. Det dödade ju min poliskarriär. Det var inte alls jag. Utredning är inte alls jag.
Nej.
Jag klarar inte det. Det är inte bra för mig. Men då måste man måste liksom göra som du, som hitta det där som är intressant. Men vad händer nu då?
Vad tänker du?
Framtiden.
Framtiden. Ja, jag har höga mål.
Ja, men det är bra att sitta här. Är välkommen rikspolischefen.
Ja, alltså det, i grunden är det ju drömmen.
Ja, men det är väl jättebra målbild.
Ja, visst är det så. Nej, men jag ska inte sticka under stol med att jag trivs ju i chefskapet. Jag vill vidareutvecklas där. Mm. Nu har jag ju nått ytterligare en nivå som sektionschef. Och trivs ju jättebra där och leda genom chefer. Mm. Som då är chefer för grupper inom den sektionen som jag har. Och det är klart att jag vill upp ett steg och vara mer, ännu mer strategisk. Och sen regionpolischef, det är väl ingenting som jag ska sticka under stol med. Det är väl ett mål. Så får man ju se därefter. Men jag har ju många år kvar och jag hinner testa både det ena och det andra. Men just nu, och lite som du är inne på, ja, men jag har ju hittat någonting som jag faktiskt är bra på. Och någonting som jag trivs med och tycker är superspännande. Jag drivs ju jättemycket av det grova våldet och grova brotten och det här grova organiserade. Det kommer jag ju alltid vilja ha med mig i förpackningen på något sätt. Men jag drivs ju också av att utveckla organisationen, utveckla chefer, utveckla individer och gå framåt på så sätt och hitta riktningar. Så att just nu är det chefskapet som jag känner driver mig genom polisen.
Vad skulle du säga? Jag vet att jag har många lyssnare som går på polisutbildningen, både tjejer och killar. Vad skulle du säga som ung polis kommer ut liksom med kanske en målbild, kanske ännu tydligare än din? Hur ska man resonera, tycker du?
Jag tycker det är jätteviktigt att ha en målbild någonstans i någon riktning i alla fall, för att kunna sträva efter någonting. Har du ingen målbild, då kan det bli lite att du står och stampar eller hamnar i ett stand då och inte riktigt vet vart ska jag. Ha i alla fall en eller två vägar och vilja att komma någonstans. Men sen, alltså mitt råd är ju att våga testa. Våga pröva det som du inte kanske är mest intresserad av, men du lär dig otroligt mycket längs vägen. Och sen våga lyssna på vad andra säger. Jag har ju ändå haft lite människor bakom mig som har sagt, men du är ju bra på det här, testa. Och ibland har man känt, nej men jag, det här kan ju inte jag liksom. Men så testar man på och så går utanför komfortzonen. Jätteviktigt.
Vad heter den? Det var den där lilla vita med när man lyser tjänster. Vad heter den? Hette det någonting på min tid? Jag har glömt bort vad hette.
Nu vet jag inte riktigt.
Nej, men man sa, det finns nya tjänster. Det var något litet, då var det inte digitalt.
Jaha, nej. Ja, det vet inte jag vad det var.
Fan, det är för.
Det fanns inte mitt. Nu är det intrapolis liksom.
Ja, just det. Det är klart det är intrapolis. Såklart. Ja, nej, men jättebra. Och också var lite öppen kring, för att det kan ju faktiskt vara så att du inte är nationella insatsstyrkan.
Exakt.
Kille eller tjej, fast det är det du har haft. Du kanske inte, jag fick ju, förlåt alla lyssnare, men det här att jag inte kom in på livvakten, jag var inte lämpad.
Nej.
Och det var ibland, det kan ju vara ibland, och jag tror att det är väldigt mänskligt att jämföra sig med andra. Men man tänker, men hon eller han blev ju livvakt, hur kunde jag inte bli det om. Men vi är så otroligt olika och man har blivit så duktiga på att testa folk och säga så här, men du är jättetrevlig, men livvakt blir du inte.
Nej.
För vi söker en helt annan personlighet. Du är helt fel. Och att inte ta det liksom som att man är en dålig människa.
Nej, utan
liksom
hitta det man är bra på och hitta det man faktiskt kan göra någonting bra, både för sig själv och andra. För du blir inte bra om du inte kan eller inte ska vara på den platsen. Nej. Eller bör vara på den platsen, då blir du inte heller bra.
Och om du inte, som du berättade, som jag tycker är så oerhört, för jag tror att det är en fråga som vi människor generellt ställer för få gånger till oss själva, det är så här, trivs jag?
Ja, den är ju superviktig.
Den är superviktig och det spelar ingen roll, det kan man ju ställa i yrkeslivet eller i förhållande eller träning eller vad det är, och svarar man nej på den frågan, det är bara du som kan ändra det.
Ja, men det är det.
Och du måste vara där du trivs, för det blir, allt blir bättre. Framförallt för dig själv, men också för din omgivning.
Ja, men framförallt för omgivningen också. Men så, ja, det själv också. Och trivs du liksom inte på jobbet, då fungerar det inte hemma. Och du måste ha stöttning hemifrån för att det ska fungera på jobbet.
Så sant.
Det är många delar som måste gå ihop i det också. Men du måste ju vilja det du gör. Går du till jobbet, då måste du känna att du både vill gå dit och ska vara där och göra det bra liksom. Och släpp prestigen. Ja, men om du inte är duktig eller bäst på det du vill, som insatsstyrkan eller helikopterpilot eller IGV-are, ja, men om det inte är något för dig, då finns det så mycket annat. Polisyrket är så otroligt brett, så att våga testa och utmana.
Mm. Och det märker man också när man kommer ut i alla yrken, när man blir vuxen så att säga, att det finns otroligt många duktiga människor där ute.
Ja, men det gör det.
Och kanske alltid någon som till och med är snäppet. Och de är ganska bra att kika på och lära sig av också.
Mm.
En dag går de i pension också. Då tar de det.
Ja.
Ja, men det tror jag också är viktigt. Jag har lärt mig jättemycket av äldre kollegor.
Ja, men jag också, verkligen. Sen så tycker jag att äldre kollegor kanske faktiskt har lärt sig av yngre också.
Absolut.
Jag har ju märkt en otrolig kulturresa de åren jag har jobbat.
Mm.
Knappt, ja, det är inte riktigt 20 år, men snart. Det har hänt väldigt mycket.
Mm.
Och man inser, de som är nära pension, de har mycket att ta av de nya som kommer in, eller de yngre som tar plats. Precis som att de måste vi tanka av innan de går. All deras erfarenhet som de har med sitt yrkesliv, det får vi inte tappa heller.
Det har jag faktiskt haft gäster som har varit lite besvikna när man har gjort väldigt mycket inom polisen.
Mm.
Och kanske lämnar innan pension och de bara, hej då.
Oh,
så bara, men vänta, allt som jag har skrivit och allting, alla mina utbildningsprogram, ni är inte intresserade av. Det, där har det funnits en besvikelse.
Ja, men det är sorgligt.
Det är verkligen.
Och det är jätteviktigt att ta vara på den erfarenheten som finns.
Mm.
Mm.
Ja, tiden går fort.
Ja.
Helt otroligt. Men självklart måste jag ju fråga dig, Cecilia, om polisfilmer.
Ja, jag måste ju erkänna att jag har ju bänkat mig framför Beck. Så är
det
ju.
Det är så.
Ja, och det får man ju tycka, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det har ju blivit en grej för mig att jag måste ju se alla avsnitt när de har kommit. Det bara är så. Familjen kanske inte har varit lika road, men jag bara, men jag måste se det här också, den här filmen. Sen har jag väl sett en del polisserier och så, såklart. Jag fastnade ju för den här tunna blå linjen som gick här nyligt.
Mm.
Och egentligen sitter jag där och tänker, varför tittar jag på det? Jag jobbar ju med det här dagarna i ända. Jag är ju rätt trött på liksom att komma från jobbet, komma hem och fortsätta liksom den delen. Och sen blir det ju som många med mig, man sitter och stör sig på saker som faktiskt inte är så i verkligheten.
Men man har tunna blå linjer, ser jag, det är så otroligt. Men är det någonting du har stört dig på där som du känner, ja, men det där var faktiskt inte riktigt?
Ja, men den har ju fångat det mesta.
Mm.
Det har den gjort. Mm. Den är väldigt välgjord och väldigt, ja, detaljerad i och möter verkligheten på ett bra sätt. Det måste jag ge den. Men sen finns det ju någon slags säsong 2 tycker vi. Men man ska mata in så mycket händelser.
Mm.
Så det bara går att det blir nästan klyschigt. Och nu ska jag inte avslöja för den som inte har sett slutet. Men den får verkligen med allt till det som blir jobbigt. Liksom.
Mm.
Att, nej, det kunde varit ett annat slut i min mening.
Ah, jag fattar.
Men, nej, men jag försöker nog hitta en variation i vad jag tittar på.
Mm.
Men jag ska erkänna att det blir ju lite polisserie där hemma.
Det är bra.
Sen tonårsbarn tycker jag att det är superspännande såklart. Och någon sambo tycker väl också att vissa delar är.
Så kan de alltid ställa följdfrågor till dig.
Ja, men så är det ju.
Du vet
och så sitter man där, nej men så är det inte. Nej, varför inte då?
Nej, men det är bra.
Ja.
Tack så jättemycket.
Tack.
Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också.
Ja.
Så då, ni som är Patreons, hörs vi där. Hej så länge.
Hej.
Varmt tack för att du har lyssnat den här veckan. Cecilia hette gästen. Jag kan inte släppa att jag sa fel där. Bli Patreon på patreon.com/snutsnack, eller så kan du hitta oss på Facebook och på Instagram under namnet Snutsnack, precis som podden heter. Vi ses nästa vecka. Hej då!